Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Dagens avsnitt är sponsrat av Prime Crime, appen med tusentals svenska rättegångar. Bläddra bland kategorierna mord, misshandel, kriminellt nätverk, narkotikabrott, kvinnor som begår brott, ekonomisk brottslighet, människor och många fler.
En rättegång jag fastnade för var rättegången mot Vårbynätverket.
Ja.
Det här var ju första gången man fick riktig insikt i hur ett kriminellt gäng fungerar.
Mm.
Sen läggs det till minst 10 nya rättegångar varje vecka året runt.
Och du kan hämta appen, utforska den helt fritt och se allt innehåll som finns där, alla de här rättegångarna. Och Prime Crime erbjuder även en 3 dagars gratis provperiod för att du ska kunna prova tjänsten.
Och väljer du att bli prenumerant så kostar det 99 kronor i månaden. Men om du betalar för ett helt år så får du 2 månaders rabatt. Du kan avsluta när du vill.
Tusen tack Prime Crime.
Tack Prime Crime.
Varning för våld mot barn och varning för sexuellt våld mot barn. I'm in a killing state of mind, 'cause I live in a world that is left behind, and I flow.
Du lyssnar på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Måhlén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt.
Välkommen till Mördarpodden. Idag är inte Dan närvarande, men det är däremot vår poddkollega Tobias Henriksson. Hej!
Hej igen! Trevligt att vara tillbaka.
Du är ju inte bara ett namn här i Mördarpodden som har återkommit genom hela Mördarpoddens historia. Du har också egna poddar.
Jag har podden Tänk om som granskar konspirationsteorier och myter. Lite på is nu, men vi är på gång. Vi har lyckats få tag på en riktigt duktig manusförfattare. För att jag insåg att det var väldigt mycket jobb att göra allting helt själv. Så att det är på gång med en manusförfattare som redan producerat ett väldigt bra manus som ska spelas in snart. Så att när det här sänds så hoppas vi att Tänk om kanske kan vara igång. Och sen har jag då Minuter med mord som började som en del av Mördarpodden faktiskt. Det är korta krimberättelser kan man säga, mordfall och andra hemskheter som också är på gång tillbaka efter en paus. Och anledningen till den här pausen är ju att jag jobbar ju med Palmemordet också tillsammans med Dan. Och det har tagit väldigt mycket tid. Jag har suttit och grottat ner mig i massa dokument och vittnesmål och allt möjligt. Så att då fick mina egna poddar stå tillbaka lite. Men det är på gång att lösa sig igen.
Nu är ju du utrustad här med papper och penna.
Yes.
För att jag har varnat om att det här fallet kan vara lite... Det är mycket information.
Mm-hmm.
Men det är ju väldigt, väldigt intressant. Det är skrivet av Sofie Karlsson. Hon skriver så här om dagens avsnitt. Dagens avsnitt och nästa avsnitt kommer att vara lite annorlunda. Det är mordavsnitt, men mordoffret i de här 2 avsnitten har levt ett ganska exceptionellt liv som du som true crime-fantast förhoppningsvis kommer uppskatta att få veta mer om.
Mm.
Jag kommer därför att fokusera på Peter Peter DeVries liv och ta upp en del av de fall som han genom åren har engagerat sig i. Jag kommer försöka hålla en så logisk ordning som möjligt, men det betyder även att jag till skillnad från våra andra avsnitt inte alltid kommer hålla en kronologisk ordning. Jag kommer att berätta klart om vad som händer i varje enskilt fall som Peter engagerar sig i innan jag går tillbaka till hans livshistoria. Och då undrar man, vem är den här Peter DeVries? Och nu, innan vi börjar, så får jag väl säga att det här kommer bli ett avsnitt där jag köttar nederländska väldigt, väldigt mycket. Jag tror inte man säger nederländska ens. Eller?
Det
gör man kanske.
Jo, det gör du. Ja, visst. Mm. Du hade kunnat säga holländska, men Holland är ju bara en del av Nederländerna. Så nederländska är helt rätt.
Aha, okej. Okay. Ja, men då är jag med. Ja, är du beredd?
Jag är beredd.
Då kör vi. Vi reser till tulpanernas land, nämligen Nederländerna. Lite intressant kuriosa är att Nederländernas befolkning är väldigt förtjusta i lakris. De har till och med världens största konsumtion av lakris. Och varje år äter de omkring 32 miljoner kilo lakris.
Oh, en hel del.
Ja, och jag undrar ju om de också har en sån här vattendelare i språket. Huruvida man säger lakris eller lakris. Vad säger du, Tobbe?
Jag säger nog lakris med kort A.
Ja, det gör jag med.
Undrar vad lakris heter på, eller lakris heter på holländska då, eller nederländska?
Det heter säkert så här lakris.
Lakrits, ja precis. Ja,
jag vet inte. Men namnen här i historien berättar ju att det inte uttalas så som det stavas. Och Nederländerna är även världens näst största exportör av öl, efter Mexiko.
Oho.
Några stora ölbryggerier i Nederländerna är Heineken, Amstel och Grolsch.
Har du varit i Nederländerna, Josefin?
Nej, jag har inte varit i Nederländerna. Har du det?
Det har jag.
Har du det?
Ja då, jag var i Amsterdam och Rotterdam för massa år sedan. I och med att jag spelade musik så var jag där med en orkester jag spelade med. Och vi var i Amsterdam efter att Ajax, fotbollslaget som kommer från Amsterdam, precis hade vunnit någon sån här Europacup eller någonting. Så att när vi åkte igenom där så var det ju, det var fullt med tjoande människor och det var fullt med liksom konfetti på gatorna och sådär. Så det var väldigt spännande och väldigt vackert i båda de här städerna. Så att, ja.
Ja, men den bilden av Nederländerna har jag ändå fått av att det är väldigt vackert.
Ja, men verkligen.
Och har du druckit ölen där? Heineken känner man ju till, men Amstel och Grolsch?
Nej, när jag var där nere så var jag för ung för att dricka öl. Så det är först senare i livet som det har gått ner i en annan Heineken. Det var en skolorkester, så där var, måste jag ha varit när jag gick i 7, 8, 9 någonting kanske.
Ah.
Och jag, även om holländare känns ganska toleranta vad gäller alkohol och droger och sånt där, så tror jag inte de var riktigt så toleranta. Det var i alla fall inte de som var med oss från Sverige.
Så att, det roliga ja. Här är att nästa mening i manuset är: Nederländerna är dessutom väldigt liberala inom många områden. Bland annat är cannabis lagligt, och Nederländerna var 2001 det första landet att godkänna samkönade äktenskap. Vår historia börjar i Alsmer, som ligger 30 kilometer utanför huvudstaden Amsterdam. Den 14 november 1956 föds nämligen en liten pojke i Alsmer som får namnet Peter Rudolf DeVries. Peter går i grundskolan i den närliggande staden Amstelveen och i gymnasiet i Amsterdam. Och vi vet tyvärr inte särskilt mycket om den här Peter, om hans barndom och sådär, mer än det här då. När Peter är 20 år, 1976, tar han värvning i armén. Peter jobbar under år 1976 och 1977 i den kungliga nederländska armén. Han stiger till graden sergeant innan han år 1977 lämnar armén. Nu är han alltså 22 år, det är 1978, och han flyttar till Haag och börjar jobba som journalist för Nederländernas största dagstidning, The Telegraph. Jag tänker också att det är just The Telegraph.
The Telegraph.
Telegraph!
Så gott.
Snart förflyttas Peter till Amsterdam för att fortsätta arbeta för The Telegraph i huvudstaden. Till en början så har han en ganska bred journalistisk profil. Han skriver om olika typer av nyheter och sådär. Men så småningom så riktar han in sig på att skriva om ett visst särskilt ämne. Kriminalitet.
Ja, med tanke på poddens namn så hade man nästan kunnat gissa att det var just det ämnet han inriktade sig på. Ja.
Och samma år, alltså 1978, gifte sig Peter med en kvinna som än idag är anonym. Och tillsammans så får paret en son och en dotter som vi tyvärr inte vet vilket år barnen är födda då. Det här med att han har snöat in på kriminalitet, det är inte bara en liten...
Det är inte bara en liten hårsnodd. Nej.
Det är mer än bara en hårsnodd. Ja, ja, de enda som kommer förstå det här, det är de som har lyssnat på Greg Flanagan och minns vad vi säger i avsnittet.
Ja. Och det har ju alla gjort, det hoppas vi.
Det hoppas vi verkligen, annars får ni göra det.
Ja.
Ja.
Ja, men han fastnade för krimrapporten.
Ja, men han fastnade ju där, va? Det känns ju lite bekant också för alla oss som lyssnar på True Crime.
Jo, tack.
1983 täcker nu 27-årige Peter kidnappningen av Alfred Freddy Heineken för The Telegraph. Freddy Heineken är 1983 vd och styrelseordförande för Heinekens bryggeri. Heineken är en av de rikaste människorna i Nederländerna, och det kan jag förstå för att det har gått bra för honom, skvallrar hans efternamn om.
Uppenbarligen.
Han blir kidnappad då. Och det är det som Peter följer och skriver om för The Telegraph. Kidnapparna Corvan Hout och Willem Holider, Frans Meijer och Jan Bollard och Martin Erkamps hade planerat kidnappningen under 2 år. Den 9 november 1983 så slår de till. Klockan är 18.56 när kidnapparna attackerar Freddy Heineken och chauffören Abdoderer. Kidnapparna håller Heineken och Dodered fångna i en slags barack som är en lättviktig monteringsfärdig byggnad av korrugerad plåt med en halvcirkelformat tvärsnitt.
Mm.
Alltså en vacker mening.
Välkomna till Byggpodden med Josefin och Tobias.
Och kidnapparna här då, de begär ju en lösensumma såklart på motsvarande 350 miljoner 735 000 svenska kronor i dagens penningvärde.
Och då tänker man att belöningen för att lösa Palmemordet är 50 miljoner. Det sätter det i perspektiv lite.
Det talar ju också om hur bra det går för Heineken.
Ja, det talar ju också om hur bra det går för Palmeutredarna. Kan man ju tycka också då, men det är en annan fråga. Ja.
Den här lösensumman betalas efter lite mindre än 3 veckor. Och ja, det här är ju då den största lösensumman att någonsin betalas i Nederländerna. Det kan man ju verkligen förstå.
Mm. Mm.
Och kidnapparna, de flyr och lämnar sin gisslan i baracken. Så han sitter kvar där, han och hans chaufför. Men lyckligtvis hittar polisen Heineken och Dodderer den 30 november 1986. Alltså 21 dagar efter kidnappningen.
Oj.
Och de är båda vid liv.
Aha.
Kidnapparna däremot, de har dock lyckats fly. Så Peter de Vries skriver massvis med artiklar om det här fallet. Och han skriver även en bok väldigt, väldigt, väldigt snabbt. Den här boken får titeln Heinekenfallet och ges ut 1983. Alltså samma år som den här kidnappningen har skett då. 2 av kidnapparna, Holider och Van Hout, flyr till Paris.
Det är kul med en kidnappare som heter Hout, måste jag säga.
Ja, Van Hout. 3 år efter kidnappningen, alltså 1986, är de kvar där. Så nu får då 27-årige Peter chansen att intervjua dem.
Okej. Okay.
Peter möter kidnapparna Van Hout och Holider på ett hotell i södra Paris under en månads tid. Peter skriver en ny bok om kidnappningen baserat på intervjuerna som han får göra med 2 av de 5 kidnapparna. Den andra boken ges ut 1987 och får titeln Kidnappningen av Alfred Heineken. Den kommer många år senare, 2015, få en filmadaption med Sir Anthony Hopkins i huvudrollen som Freddy Heineken.
Mm.
Van Hout och Holider blir så småningom gripna av polisen i Frankrike och får spendera flera år först i franskt fängelse och sedan i nederländskt för kidnappningen. Och den här tredje kidnapparen, Jan Bollard, greps också och fick 12 års fängelse för sin inblandning i kidnappningen.
Mm.
Och även den fjärde kidnapparen, Martin Erkamps, grips och döms till 9 års fängelse. Den femte kidnapparen, Frans Meijer, är spårlöst försvunnen.
Mm.
Och det är han fram till 1994, då ingen mindre än Peter de Vries spårar upp honom i Paraguay.
Oh.
Mm.
Häftigt.
Meijer blir gripen av polisen i Paraguay och efter en lång byråkratisk kamp utlämnas han till Nederländerna år 2002. Så han är ju på örat, håller på sig. Yes. Det är han ju inte.
Ja. Nej, på smällen är han nog inte heller.
Nej, men han är ju riktig journalist. Han är ju som en Tintin.
Ja, ja, verkligen. Han jagar sina intervjuobjekt över hela jorden i princip.
Ja.
Han är på hugget, var det det du menade?
Han är på hugget, ja. Inte på örat. Så är det. Nej, men sen visste jag inte riktigt hur han fick kontakt med de här kidnapparna då, för de har ju flytt till Paris. Men han får som sagt chansen att intervjua dem på något sätt. Så jag vet inte hur han lyckas spåra dem, men på något sätt så har han ju gjort det.
Nej. Ja, uppenbarligen. Han har ju gjort ett bättre jobb än polisen uppenbarligen, om han får snacka med dem innan polisen får det.
Ja, verkligen.
Mm. Ja, intressant.
Men nu måste vi släppa kidnappningen av Freddy Heineken och Ebb Doderer. Vi ska tillbaka till 80-talet.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes. Without the ads.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
För 1987 säger Peter upp sig från The Telegraph. Men inte för att avsluta sin journalistkarriär, utan för att börja jobba som chefsredaktör för veckotidningen Aktuellt, som han sakta men säkert omvandlar till en renodlad kriminologitidning.
Oh, spännande.
6 år senare, mot slutet av 1993, startar nu 37-årige Peter en stiftelse som han ger namnet Den gyllene ledtråden. Och den här stiftelsen, den är till för att man ska kunna samla in pengar för att polisen ska kunna återuppta utredningen kring en viss försvunnen person. Den här försvunna personen heter Tanja Gruen. Tanja var en student som försvann den 31 augusti 1993.
På min födelsedag.
Oj!
Jajamän.
Har jag glömt att gratta dig i år?
Ja, det har du.
Nej, det var hemskt.
Nej, men 31 augusti är ju min födelsedag och det var också den dagen då prinsessan Diana dog. Men jag har en skolkompis som fyllde år 11 september och det var ännu värre. Så att, nu kollar Josefin om hon har grattat mig. Alltså jag har ju intervjupersoner som jag pratat med 1 eller 2 gånger som grattat mig.
Det här på din födelsedag. Det jag har gjort det är att skriva förlåt för sent svar och sovit jättelänge. Och drömde att du skickade sms igår, vilket du hade gjort. Jag har fört över allt så det ska funka fint att sätta mig nu en stund och klippa tanken. Fy fan vad hemskt! Ja. Vad hemsk vän jag är! Förlåt, ja, alltså, Tobbe, grattis!
Det är ingen fara, tack så mycket. Det var inte jag som sa att du var en hemsk vän på något sätt, bara så du vet. Jag kan bara säga så här att Gunnar Wall till exempel, som jag intervjuar åt Palmemordet ibland, han kom ihåg. Gjorde han?
Han kom ihåg.
Josefin Molén kom inte ihåg.
Ja.
Så är det. Men den 31 augusti var det här i alla fall.
Jajamän.
Ja.
1993. Och det här var ett försvinnande som var väldigt svårutrett, vilket ledde till att polisutredningen snabbt lades ner. Hennes försvinnande berör verkligen Peter, och han vill inte att polisen ska sluta leta efter henne. Peter kommer även nära Tanjas familj, som självklart är väldigt, väldigt tacksamma att Peter engagerar sig i deras dotters försvinnande. I många artiklar skrivna på engelska skrivs det att Peter är Tanjas familj och sedan andra familjers confidant. Rakt översatt till svenska betyder det att vara en förtrogen person med det som är att vara confident.
Just det.
Och i Nederländerna då så har det här en symbolisk betydelse. Det verkar som att Peter helt enkelt för familjens talan i många hänseenden. Till exempel till annan media eller till polisen. Det verkar som att han även bedriver egna efterforskningar i fallen som han engagerar sig i.
Aha, okej. Okay. Mm.
När det här avsnittet publiceras 2023 är Tanja Green fortfarande försvunnen.
Oh.
Totalt har den gyllene ledtråden samlat ihop cirka 10 miljoner svenska kronor per år. Mm. 1994 engagerar sig Peter i mordet på den 23-åriga flygvärdinnan Christel Ambrosius. Christel mördas den 9 januari 1994. För det här mordet så döms Wilco Wietz och Herman Du Bois till 10 års fängelse. Peter tycker att bevisningen mot Wietz och Du Bois är motsägelsefull. Han fortsätter att engagera sig i fallet och bedriver någon slags egen utredning. Mm. 1999 ber Peter Jan Blau att se över fallet tillsammans med honom. Och Jan Blau är, kan man säga att han är lite som Nederländernas motsvarighet till Leif G.W. Persson.
Mm-hmm.
Så nu har vi en Jan Blau i huvudet, hur han ser ut.
Just det, ja, verkligen.
I en väst och...
Ja, någon kriminologsnubbe då, man råd.
Ja, men precis.
Ja, just det.
Samma år, alltså 1999, skriver Blau ett brev till den nederländska justitieministern där han belyser främst 8 kritiska punkter som motbevisar då att Wietz och Du Bois är de som mördat Christel Ambrosius. 3 år senare, år 2022, frias Wietz och Du Bois efter att ha suttit i fängelse i totalt 7 år.
Wow.
6 år efter frigivningen döms en helt annan man vid namn Ronald Pieper för mordet på Christel. Så de hade ju rätt där.
Det hade de bra jobbat.
Mycket bra jobbat.
Frikänd, det är ju inte ofta det händer nu. Det är som det här Karlamarksfallet där Kaj Linna frikändes efter att ha suttit väldigt länge i fängelse. Och det var ju också medieuppmärksamhet. Det var dels någon lokaltidning och så bad på den spår med Martin Jonsson och Anton Berg som hjälpte till att föra fram det här att Kaj Linna faktiskt var oskyldig i lagens mening.
Mm.
Så att, nej, bra jobbat, verkligen.
Och tillbaka till 1995. För 1995 skapar och programleder Peter sin egna programserie som får namnet Peter R. De Vries, kriminaljournalist. Den nederländska motsvarigheten till det svenska programmet Efterlyst. Och Peter kan numera ses som den nederländska Hasse Aro.
Ja, och där har vi också en koppling till killen han jobbade med där, den nederländernas Leif G.W. Persson, Jan Bau, eller vad heter han?
Blau.
Blau var det, ja, precis. Mm. Ja, men du ser, han är båda personerna i ett, både Hasse Aro och Leif G.W. Persson.
Och syftet med det här programmet då, det är att ta upp och diskutera både aktuella och kalla fall. 1998 inträffar ett mord. På morgonen den 10 augusti försvinner 11-åriga Nicky Verstappen från ett sommarkollo i Brunsum som ligger 20 mil från Amsterdam. Nickys döda kropp hittas på kvällen den 11 augusti. Hans pyjamasbyxor med fotbollslagets Ajax-emblem är ut och in och bak och fram. En rättsläkare kan se tydliga indikationer på att Nicky har blivit utsatt för sexuellt våld innan sin död. Rättsläkaren kan dock inte fastställa dödsorsaken. Polisens bästa ledtråd i det här fallet är en liten spermafläck som de hittar på Nickys kropp. Och det visar sig att det här sommarkollot ligger i ett område som fullkomligt kryllar av tidigare dömda pedofiler.
Mm. Jättedåligt ställe
att ha ett sommarkollo på.
Man hade vetat om det. Ja.
Verkligen. Tyvärr visar sig mordet på Nicky Verstappen vara svårutrett. Och lyckligtvis då så engagerar sig nu 42-årige Peter i fallet.
Just det.
Precis som för Tanya Greens familj blir Peter familjen Verstappens confident. Mm. Han jobbar outtröttligt med att själv utreda det här fallet och för att få polisen att fortsätta utreda fallet och för att hela tiden påminna allmänheten om att inte glömma bort Nicky. 20 år efter mordet, år 2018, ger hans ansträngningar äntligen resultat. Ny DNA-teknik har möjliggjort att polisen nu kan matcha DNA från spermafläcken på Nicky med en man som heter Josh Bresch. Josh är 56 år 2018. Han var 36 år när han mördade Nicky. Josh hade varit på polisens radar tidigt i utredningen eftersom han hade lite svårt att förklara varför just han befunnit sig i området vid tidpunkten för Nickys död. Josh Bresch döms år 2020 för mordet på Nicky Verstappen. Nickys mamma Bertie säger till media att allt är Peter de Vries förtjänst. Det är han som har möjliggjort att hennes sons mördare äntligen kan dömas för det brott han begått. Ja, och året efter Nicky Verstappens död, alltså år 1999, sker ett annat mord. 16-åriga Marianne Vatstra blir våldtagen och mördad när hon är på väg hem den 1 maj. Hennes hals har blivit avskuren och orsakat hennes död. På hennes kropp och kring fyndplatsen, som även tros vara brottsplatsen, finns blod från någon annan än Vatstra då, samt sperma. Det är ett fall som jäckar både polisen och Peter de Vries i många, många år. 13 år senare, år 2012, kan polisen koppla DNA från blodet och sperman till en man som heter Jasper Sterringa.
Okay.
När Sterringa konfronteras med bevisningen erkänner han att det är han som har våldtagit och mördat Marianne Vatstra. Vatstras familj uttrycker kort därefter sin enorma tacksamhet mot Peter de Vries som har stöttat dem och som hela tiden uppmuntrar att polisen att fortsätta utreda fallet.
Alltså jag tänker ju, är det någon cliffhanger här där det visar sig att Peter de Vries själv är någon superbrottsling här och att han bara liksom skyller sina dåd på någon annan. Men han kanske bara är allmänt jätteduktig här. Det, han har ju löst fler brott än vad polisen har gjort. Alltså jag tänker, alltså fler kalla fall uppenbarligen då i alla fall ju. Ja, riktigt bra gjort.
Verkligen varit med och påverkat också så att det kan få sig en lösning. 3 år efter mordet på Marianne Vatstra, alltså år 2002, sker ett annat mord. Mordet på den kontroversiella politikern Pim Fortuyn var professor i sociologi, författare, opinionsbildare och politiker. Han hade tidigare varit en del av högerextrema partiet Det beboelige Nederländerna. Jag vet inte varför jag tog det på typ danskt, men ja. Det beboelige Nederländerna. Men efter att ha hamnat i konflikt med sina kollegor bildade han partiet Pim Fortuyns lista.
PFL.
PFL, ja. Även det är då högerradikalt. Fortuyn mördas år 2002 under sin valkampanj av den kända djurrättsaktivisten Volkert van der Graaf. Under rättegången mot van der Graaf säger han att han mördade Fortuyn eftersom han ville stoppa politikens utmålning av muslimer som världens syndabockar. Mordet på Pim Fortuyn får såklart enorm medial uppmärksamhet. Och en grävande journalist som vi ju känner vid det här laget. Ja, såklart Peter de Vries.
Peter, jajamän.
Gräver djupare än de flesta. År 2005 publicerar nu 49-årige Peter en artikel som avslöjar att den nederländska säkerhetstjänsten AIVD bevakade Fortuyn under mordet.
Okay.
AIVD hade bevakat Fortuyn eftersom de misstänkte att han sexuellt utnyttjade minderåriga pojkar från Marocko. Och det här blev ju såklart en enorm skandal. Dels att en så här högt uppsatt politiker hade misstänkt vara pedofil. Dels att AIVD hade bevakat honom när han blev mördad. Och det verkar som att AIVD förnekar den här bevakningen.
Okay.
Men Peter publicerar en rad dokument som bevis. Han vägrar att uppge sin källa på de här dokumenten, men han publicerar dem då. Och det är ganska naturligt att han inte kan uppge sin källa, men det får det ändå att storma kring Peter. Många kollegor och en del av allmänheten ifrågasätter hans trovärdighet.
Och det han har gjort är att använda en journalistisk grundprincip att inte röja källor. Det är ju grundlagsskyddat till och med ju källskyddet.
Så ja, det borde det vara i Nederländerna också, tänker jag.
Ja, jag vet inte hur det är där, men det, jag vet att det är så i Sverige i alla fall. Att skulle jag prata med dig och du säger att du inte vill bli identifierad och jag ändå identifierar dig, så kan det bli... Ja, jag tror det är fängelsestraff som det handlar om där. Pim Fortuyn var ju väldigt kontroversiell och han hade en ganska intressant syn på det här med invandring. Han sa bland annat att jag har ingenting emot marokkanska invandrare. Jag brukar smaka deras sperma ibland. Det är ju en ganska intressant koppling både till att han var öppet homosexuell och hur han såg på andra människor.
Ja.
Och det här kom alltså från... Ett citatet kommer från Petri dokumentär som är värt att lyssna på också om Pim Fortuyn och mordet på honom.
Mm. Även om Peters goda rykte får sig en törn så fortsätter han att arbeta. Samma år, alltså 2005, startar Peter dessutom ett politiskt parti. Partiets namn översatt till svenska blir ungefär Partiet för rättvisa, aktion och utveckling. Den 31 oktober 2005 säger han i nederländsk media att han vill förändra den nuvarande politiska kulturen i Nederländerna. Han säger också att han i december kommer att genomföra en opinionsundersökning. Om 41% eller fler i den här opinionsundersökningen vill att han ska fortsätta på denna politiska banan så kommer han att göra det. Om inte kommer han helt enkelt att ge upp då. Och det var 31,4% som ville se Peter i politiken. Så det är inte tillräckligt.
Nej, det är ju inte det. Han har lagt som typ som en opinionsundersökning, inte om vilket stöd han hade som politiker, utan om han skulle fortsätta vara politiker.
Just också 41%, ja. Det var just den siffran.
Ja, mycket intressant.
Ja, det resulterar i att Peter lägger ner sitt politiska parti.
Jaha, där ser man.
För det var ju bara då 31,4% och inte 41 som ville att han skulle fortsätta.
Nej, precis.
Ja. Han borde gjort en sån här bara på Instagram liksom. Så här.
Ja, men eller hur?
Rösta.
Ja, jag vet inte. Alltså, han kanske tog sig lite vatten över huvudet där. Att många tyckte om honom som en pådrivare i kriminalfrågor. Mm. Men att det kanske blev lite väl bra när han försökte starta sitt eget parti. Jag vet inte, men man kan ju tänka sig det ju.
Mm.
Det är som att Leif G.W. Persson skulle starta ett parti och ja, utbilda fler poliser och sånt där. Jag menar, det kanske inte hade blivit jättebra det heller när vi redan har partier som vill skärpa kriminalpolitiken till exempel.
Men det kan vi ju göra en röstning om på Mördarpoddens Instagram. Om Leif GW ska vara politiken. In och rösta.
Leif GW Persson som, vad heter det? Nej, men hjälp mig.
Statsminister!
Ja, jag tänkte, vad heter det där med kriminaliteten och det? Vad heter det? Det heter ju...
Kriminalminister.
Ja, eller hur? Men jag vet ju vad det heter egentligen. Det heter ju... jag tycker vi kör på statsminister.
Vi kör på statsminister. GW Persson som statsminister, ja eller nej? Rösta på Mördarpoddens Instagram, Mordarpodden. In och rösta nu.
Mm.
Under första halvan av år 2006 slår nu 50-årig Peter ihop sina påsar med författaren Wim Dakbar. Och Dakbar är fullkomligt besatt av mordet på USAs tidigare president John F. Kennedy. Han är inte ensam.
Nej.
Är Kennedy ett mord som du...
Nej, men det är väldigt intressant är det ju. Och de som tittar på Palmemordet... Ja, det kan ju finnas vissa kopplingar där, hur man ser på de här två olika morden då, just att man har svårt att ta till sig den där påstådda ensamma galningen och att man hellre vill ha en stor konspiration då ju.
Mm.
Och det finns ju så mycket konspirationsteorier om JFK då, eller John F. Kennedy-mordet, så det skulle ju räcka till en sommarspecial i Tänk om eller någonting en vacker dag, men det är ett intressant fall verkligen.
Det vill man höra mer om. Absolut. I Tänk om.
Ja, nu får göra det. Ni får köra själva mordet i Mördarpodden, får jag köra konspirationsteorierna i Tänk om sen.
Ooh, den du. Den gillar jag.
Den du.
Den gillar jag.
Exakt.
Ja.
Hör du det, Dan? Nu har vi en plan.
Vi har en plan, Dan.
Vi har en plan.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Kennedy var USA:s 35:e president. Han blev mördad den 22 november 1963 i Dallas i Texas. Peter och Dankbar reser under första halvan av år 2006 till Texas. Under 2 veckor intervjuar de tidigare CIA och FBI-agenter. De intervjuar även Lee Harvey Oswalds flickvän. Lee Harvey Oswald är mannen som polisen kort efter mordet grep. Och polisen trodde att Oswald hade mördat presidenten och polismannen J.D. Tibbitt. Tyvärr hinner inte polisen förhöra Oswald särskilt ingående, utan en lokal nattklubbsägare vid namn Jack Ruby skjuter nämligen Oswald till döds vid Dallas polisens högkvarter.
Stämmer bra det.
Polisen skulle eskortera Oswald till häktet när Ruby sköt ett dödande skott mot honom. Peter och Dankbar intervjuar även en man som heter James Files och som har erkänt mordet på Kennedy. Files menar att han hade fått mordet i uppdrag av CIA och maffian. Detta är en teori som Dankbar tror starkt på. Men det är lite oklart vad Peter står i frågan, men det verkar ändå som att han till viss del håller med Dankbar.
När David Oscarsson är med så har vi ofta så här filmtips och sånt här, när han skriver manus rättare sagt.
Mm.
Och jag är mer musiknörd, så att jag vet att ett av mina favoritband, The Beach Boys, du vet, de som har gjort I Get Around och Surfing USA, mycket sån här stämsång och lite rock'n'roll från 60-talet framförallt. De skrev en låt som hette The Warmth of the Sun, alltså värmen av solen eller värmen från solen. Och den skrev de dagen efter att John F. Kennedy mördats, som en slags sorgelåt, en sorgelåt över det som hade hänt då. Mm. Och den här bandets två drivande krafter, Brian Wilson som är väldigt musikaliskt duktig och Mike Love som skrev mycket texter, pennade ihop det här på bara en väldigt kort tid. Det var en låt som bara kom till dem, så att säga. Så att The Warmth of the Sun blev ett av många, ska vi säga, lite soundtrack till den här hemska händelsen i USA.
Okej. Okay. Vad fint.
Du ser.
Ja, bra inklik.
Ja. Ja, men du ser.
Så David Oscarsson är vår filmfantast och du är vår musikfantast.
Ja, just när det gäller lite såna här historier kopplat till musik och sånt, så har jag nog lyckats snappa upp några stycken. Så att det det är lite kul. Men vad hände sen för Peter där?
2006 blir ett produktivt år för Peter. Den 13 september 2006 blir han själv gripen av polis i Östervik som ligger cirka 100 kilometer från Amsterdam. Polisen transporterar Peter till ett häkte i Tilburg som bara ligger cirka 10 kilometer från Östervik. Peter är häktad för olaga intrång.
Oj.
Peter menar att han har blivit häktad för att han undersöker poliskorruption och försökt pressa polisen kring en rad, enligt honom, tvivelaktiga händelser. Peter blir åtalad för olaga intrång, men åtalet läggs ner inom några månader. Och det är lite oklart hur Peters story om poliskorruption blev. Men han är ju nosar på den olagliga sidan, Peter.
Ja, alltså jag måste erkänna en sak. När jag var, innan jag började intressera mig för true crime då, när jag kanske var så här 13-14 år, så av någon anledning så tyckte jag då att olaga intrång, det lät ju som någon form av sexualbrott, så jag var helt övertygad om att det var typ att, jag vet inte, man hade sex med någon som var av lovlig ålder eller någonting, eller att man hade sex mot någons vilja. Så det var min definition av olaga intrång.
Du trodde jag blev, seriöst det här?
Ja, jag trodde seriöst det när jag hörde det här begreppet första gången. Men jag blev klokare med åren, får man väl säga, i alla fall. Jag tänker att det är fortfarande ganska logiskt.
Ja.
Det är ju som, ordet samtyckeslag. Vad kallar man inte bara det för samlag? Det är ju det handlar om.
Ja, jo, det är det ju. Det är ju inget samlag om inte båda är med på det.
Nej, precis. Alltså när vi pratar olaga intrång så är det alltså att obehörigen, heter det, tar sig in på någon plats eller någonting. Ja, just det.
Precis, han får inte vara där och de säger ajabaja, vi häktar dig. Men han, det las ner helt enkelt. Men mer om Peter kommer vi att få höra om i nästa del.
Oh.
Mm.
Spännande.
Så vi hörs i nästa avsnitt.
I live.